Här börjar Neonregnet av James Lee Burke. Inläst av Håkan Julander. I översättning av Nille Lindgren. För Jäntas. Till familjen Walter J. Burke i New Iberia, Louisiana. Med största tillgivenhet och för deras mildhet och vänlighet. Kapitel 1. Kvällshimlen var purpurstrimmig, en färg som påminde om söndermosade plommon, och det hade börjat dugga när jag kom till slutet av den asfalterade vägen som skar genom ett 30 km djupt, nästan ogenomträngligt område med dvärgek och tall och upphörde framför grindarna till delstatsfängelset i Angola. Dödsstraffmotståndarna, präster, civilklädda nunnor, ungdomar från Louisiana State University med händerna kupade runt tända ljus, var försänkta i bön utanför stängslet. Men där fanns också en annan grupp människor, en blandning av representanter för diverse studentföreningar och stockkonservativa rasister, som stod och drack öl ur frigolitbägare med krossad is. De sjöng "Lys, lilla lysmask" och hade plakat där det stod "Jag håller på dig, Massina" och "Johnny, börja hyra ut dina egna elektriska stolar idag." Biträdande kriminalkommissarie Dave Robichaux, New Orleans-polisen, sa jag till en av vakterna vid grinden. Jag visade ID-kort och bricka. "Okej, kommissarien, ni står på listan. Jag åker med bort till komplexet", sa han och satte sig i bilen. Hans armar var solbrända nedanför kakiskjortans upprullade armar och han hade de livlösa, gröna ögon och tunga ansiktsben som karakteriserar människorna uppe i norra Louisianas högland. Han luktade svagt av intorkad svett, tuggtobak och talk. "Jag vet inte riktigt vilka som irriterar mig mest. De där religiösa fanatikerna beter sig som om de tror att vi avrättar folk i stolen för minsta trafikförseelse. Och grabbarna med plakat kan inte få mycket fitta borta på universitetet. Ska ni stanna kvar och se hela föreställningen?" "Nix." "Var det ni som satte dit den här killen?" "Han var bara en underhuggare som jag brukade plocka in med jämna mellanrum. Jag lyckades aldrig sätta dit honom. Jag tror faktiskt att han sabbade fler jobb än han klarade av. Han måste ha hamnat i maffian via antidiskrimineringsprogrammet." Vakten skrattade inte. Han tittade ut över fängelsets vidsträckta och platta jordbruk och varje gång vi passerade en fånge på grusvägen smalnade hans ögon. Fängelsets kärna, en rad rymningssäkra tvåvåningsbyggnader innanför ett taggtrådstängsel, förenade av kulvertar och motionsgårdar, kallades allmänt komplexet och strålade som kobolt i regnet. På avstånd kunde jag se de kirurgiskt välskötta fälten med sockerrör och sötpotatis. Ruinerna av det gamla fånglägret som avtecknade sig mot glöden från de sista solstrålarna och pilarna som hukade i blåsten längs Mississippis skyddsvallar där så många mördade fångar låg begravda. "Har de fortfarande stolen i Red Hat House?" frågade jag. "Det stämmer. Det är där de steker dem. Vet ni varifrån namnet kommer?" "Ja", sa jag, men han lyssnade inte på mig. "Förr i tiden, innan de började stoppa in de ruskigaste typerna i celler i komplexet, brukade de jobba nere vid floden och hade randiga tröjor och rödmålade stråhattar. På kvällarna tvingades de strippa och blev kroppsvisiterade. Sen föste de in dem i Red Hat House och slängde in kläderna till dem. Det fanns inget nät i fönstren. Och myggorna kunde få vem som helst att bli troende. Till och med de som inte blev omvända av baseballträt." Jag parkerade och vi gick in i komplexet. Passerade den första cellavdelningen där det satt både tjallare och våldsverkare. Gick genom den långa, klart upplysta kulverten mellan motionsgårdarna och kom in i nästa byggnad. Passerade ytterligare en uppsättning hydrauliska lås och ett rum där två plitar satt och spelade kort under en skylt där det stod "Inga vapen innanför denna dörr". Genom fritidsavdelningen och matsalarna där några svarta interner maskinbonade de blänkande golven. Och slutligen uppför en spiraltrappa.